Då säger vi välkomna till Flink och Rotte Bladets handbollspodd. Flink sitter och tuggar. Yes. Är det morgon eller frukost?
Nej, vad fan. Det är ju förmiddagsfika.
Förmiddagsfika. Vi har helt olika. Du äter ju gröt till frukost och varje morgon samma tid. Jag äter aldrig frukost.
Nej, gör du inte det? Det
är... Kaffe och snus.
Nej, dagens viktigaste mål.
Ja, men det är väl en myt.
Nej, är det inte. Lung. Inte varje dag, inte på helgen. Då är det joggi.
Oj, då är det fest. Du lyxar till.
Ja.
Ja, vi är ju tillbaka lite med, det har varit mycket mästerskap sista månaderna. Nu är det ligorna igång igen båda två. Och vi har ju nyblivna svenska cupmästare Flink. Öysta IF vann ATG Final Four. Vi satt här på jobbet lite och pratade nu som att hemskt var den här Final Four-helgen flög under radarn. Men du fick ändå upp, du var ju där och det kanske bara var vi i Kristianstad. Att man är liksom så himla hemmablind att bara för de inte är där så har det knappt existerat. Men du var där.
Ja, jag var det, men i Halmstad. Men den har nu flugit under radarn hos väldigt många då, tyvärr. Vi behöver inte ge oss in i det här. Det har ju Avkastpodden gjort och lite gjort sig roliga över kanske. Att de visste ju inte ens en vecka innan där när det var, om det var i februari eller i mars. Nej, det är klart. Jag vet inte. Det går ju att göra ännu mer. Alltså, den ligger ju också. Det är ju, vad blir det? Det blir blandar ihop helgerna. Är det helgen efter VM blir det, va?
Nu måste det ha varit det.
Ja, men jag blev så här. Jag åkte ju hem en helg innan VM var slut. Så det känns som jag har varit hemma länge. Men det har jag ju också kanske. Så det är klart, alltså, man är väl ganska mätt på handboll, det här steget från topphandboll till Svenska Cupen och så. Jag vet inte om det är lite det som gör någonting. Och sen så är det ju den här ständiga diskussionen. Jag gjorde ju en artikel mellan damerna och herrarna i fjol. Jag letade fram den här när jag skulle göra någonting inför detta Final Four. Kollade lite. Då hade jag ju pratat med härsidan där in med någon klubbchef i varje klubb, tror jag, i handbollsligan, vad de tänkte och hur man skulle kunna förbättra det. Om jag inte missminner mig så var det väl en hel del som ville att man antingen lade i en stad som där det fanns en risk eller en chans att hemmalaget nådde hela vägen. Mm. Eller att man helt enkelt avvaktar kvartsfinalerna och ser vilka fyra som är i semifinal. Och sen får de då ansöka helt enkelt om att arrangera det. Mm. Jag gissar att den senare modellen, som jag nog gillar bäst, säkert ställer till en, för att framförhållningen blir ju inte så lång, för att kvartsfinalerna var väl i november, och så det här kräver ju ganska mycket. Du ska ju ha med helst då staden, så att säga, som Halmstad nu hade med Destination Halmstad eller vad det heter, som tar arrangemanget, och ja, arena ska vara ledig och så ju. Men det hade ju varit det kanske bästa ändå, om som man hade fått ett hemmalag, eller att man hade lagt det i en stad som är mer handbollsstad än vad Halmstad. Vi vet ju att Halmstadborna har alltid varit tvåflörtade när det gäller evenemang och handboll. Jag menar, när Drott var som bäst på 80- och 90-talet, då väntade Halmstadborna egentligen att komma till slutspelet, för man visste att de skulle vara i slutspel. Då kunde det bli bra drag, då flyttar man till den här Sannapshallen, den gamla hallen som inte finns längre, tror jag. Så att handbollen är inte så stark i Halmstad längre heller, så att det kommer inte så mycket lokala heller. Sen kan man ju prata då om att IFK Kristianstad och Hammarby, som kanske hade haft de största följerna, inte tog sig till semifinal i år, kanske hade bidragit en del. De
har inte fått så mycket gratis ju.
Evenemanget, nej.
Särskilt inte i år då, även om Öysta var där. Men annars är det ju inga liksom, publikloken har inte varit där.
Nej, Sen då geografiskt låg det väl då på sätt och vis bra till, för att alla lagen, de här lagen hade ju nära dit, att man kunde åka för dagen och bara se, vilket då innebar att, för jag vet, jag hörde ju avkastpodden då när Hammarby var med i fjol, när det var första gången då i ett Final Four, och det var också i Halmstad, så då kom det ju ändå en del stockholmare ner och bodde hela helgen och liksom var på stan och sådär. Mm. Jag tror att det var lördag söndag också då, nu var det ju fredag lördag. Nu kunde ju Alingsås hade väl längst då ju, men det var ju ändå så att man kunde köra fram och tillbaka om man ville det.
Hur upplevde du skillnaden där fredag? Jag tycker att det är bättre som det var nu i år, att det är fredag lördag och inte lördag söndag.
Ja, nu var jag ju inte där i fjol lördag söndag när det var det, men ja, men det tror jag nog, och du får, det är klart, lördag söndag då har du liksom festen på lördagen så att säga, kanske, men
ja, men det är ändå, ja. Det, ja, men söndagen blir liksom, när det är final och det ska vara som högst puls, då blir lite mer av att, ja, då har folk ja, men då har folk firat på lördagskvällen innan matcherna, ja. Sen ska de hem och köra hem på söndag, alltså det är ju, man vet ju själv hur man funkar när man är på, eller var på idrott liksom, att är det lördagsmatcher, så är det ju, det är upplagt för bättre drag.
Så är det ju. Sen är ju, i och med att man ska spela två matcher på fredagkvällen, så den första startade ju avkast redan klockan 5. Det är ju rätt tidigt om du ska få dit folk som ändå ska köra ett par, tre timmar och vara där kanske ändå en timme innan eller så. Så att det har man ju emot sig om man spelar på fredagkvällen. Sen tror jag, som flera har menat, att man skulle kunna lägga dem tajtare. Nu blir det ju en dryg timme emellan. Och det är ju inte förlängning, utan det är shootout, så det är ju avgjort på 10 minuter, så det är ju inte, jag menar, i VM och EM måste de ju ta höjd för två förlängningar plus straffar när det är de här bronsfinal och semifinal, om de går i samma hall, så för där finns ju, jag har ju läst att det ska finnas någon uppvärmningshall eller så ju, så att jag menar, max en halvtimme mellan matcherna hade ju gått bra. Då hade du kanske också behållit några som liksom automatiskt hade ändå suttit kvar då. Och så kunde du lägga första matchen på fredagen lite senare och kanske fått dit några till.
Så du, att, du är positiv kring arrangemanget i alla fall, har jag förstått ju.
Ja, men jag måste säga att när man kom dit, att du var det väl, gissar jag, drots folk, eller ja, aktiva och föräldrar från Drott eller Halmstad, heter de Halmstad, det är ju knappt som man, det är Drott, så är väl bara representationslaget som heter det, skitsamma, alla fattar vad jag menar. Ja, men väldigt trevligt bemötande, det var inte något trött så här, utan det var pigga ögon och jättetrevligt, och de undrar, och vilka hejar ni på, och liksom småsnackade och hälsade och, nej, men liksom hela det här, det tyckte jag var, kändes proffsigt, och där var ju liksom aktiviteter för barn och så, det finns ingenting att klaga på där, alltså det är ju 1000 pers till, det är rätt mycket att få dit, men hade man fått dit det, så hade du, då hade vi legat där väl på 2-2,5, jag vet inte vad det var, 13-14, jag vet inte riktigt om det var första matchen på fredagen, var jag inte på, då kanske det var lite färre, men det låg ju någonstans där, någonstans mellan 1000 och 1500 var det väl på matcherna. Och några, Alingsås hade en härlig klack, Ystad hade ju en halv sektion, alla vitklädda, klappar med sig, som ändå skapade stämning. Alingsås, som sagt, bästa klacken. Så att nej, men ja, 1000 pers till, så hade det varit blivit ganska bra, tycker jag.
Ja. Ja, vi får gratulera Ystad IF i alla fall till cupsegern och Europaplatsen. Europaplatsen lär de väl inte behöva den vägen. De lär väl vinna ligan. Men ja, en titel är ju ändå alltid en titel.
Ja, absolut. Nu såg jag faktiskt inte finalen. Jag var tvungen att sticka innan den där på lördag. Men jag såg ju när Ystad hade vunnit semifinalen mot Helsingborg på fredagskvällen. Oskar Karlén gick och knöt näven och gick bort till klacken där och kramade alla som kom i hans väg nästan. Alltså jag blev nästan så lite förvånad att han, fan, var det här så viktigt? Och vi ändå vann i fjol, och ligan är ju, och slutspelsen är ju viktigare, de är i Europa, och Nej, men det var påtagligt hur viktigt det var för jag var fallen så som Carlén och säkert lagen också. Jag hörde sen att Niklas Ekberg, det var hans första titel i Sverige.
Ja.
Han har ju rätt många utomlands i Danmark och Tyskland kan man ju säga. Men det här var den första i Sverige.
Jag har inte läst någon fråga om var denna titeln placerar sig i ordningen. Nej, det brukar komma. Det var svårt att svara på den.
Ja, den är såhär, någonstans mellan 17 och 20.
Ja.
Ja. Nej, så att... Ja, det finns potential. Jag brukar inte vara den som liksom man ska luta sig mot, att man ska ha tålamod hit och dit, men jag är beredd och så. Men Halmstad, som sagt, jag kan tycka att folket som var där, arrangemanget som sådant och så, men jag kanske inte är framtiden ändå. Alltså, antingen lägga det i Kristianstad, Karlskrona, som där är bra drag. Ja, kanske Hammarby, alltså Eriksdalshallen då, jag vet inte liksom om den håller. Är den tillräckligt modern? Finns tillräckligt med VIP och sådana saker? Men med risk då, alltså att man lägger det lite mer permanent där, med risk eller chans, eller hur man nu ser det. Ja, risk är det ju då att inte då hemmalaget tar sig ett semifinal. Men ja, man får väl ändå tro att Kristianstad till exempel, om man skulle lägga det där, de är ju där hälften av gångerna i alla fall. Det är ju känslan. Ska ju IFK, om man fortsätter nu. Och man har ju ändå varit ett topplag, så att det känns ju som 50-50 att man åtminstone är i semifinal. Om man inte kan vänta då mellan kvartsfinal och semifinal, vilket nog hade för arrangemanget hade varit det bästa.
Jo, jag tänkte på det, Flink. I Kristianstad så har de har ju inte värvat så mycket spelare, men de har ju knutit till sig dels Björn Säterström som ny ass till nästa säsong, men framförallt då anställt en klubbchef som ju tog lite längre tid än vad man hade trott från början där, men det blev ju Johan Jeppsson till slut, spelarikonen. Du minns honom?
Jajamän.
Jag tror nog de flesta gör det ändå faktiskt. Och det är, för jag fastnar lite vid det, att det är liksom just när det gäller den typen av spelare som Jeppsson ändå var. Han liksom kom ju hit när Kristianstad låg liksom i division 1, var med hela vägen upp till, tog flera SM-guld med dem, lagkapten. Han var liksom den, det var liksom aldrig någon som ifrågasatte Johan Jeppsson, utan han var jävligt tydlig som ledare liksom. Han hade mandat, känns det som, i klubben. Den enda spelaren, så vitt jag vet i alla fall, som har fått en hyllningsmatch när han la av. Det har ju ingen annan fått tidigare.
Han fick det. När la han av?
16, va? Tror jag. Hyllningsmatchen var därefter. Med, det var ett bra gäng som var där. Rätt mycket publik, nästan 2000. Vi har ju liksom en sån, Jesper Larsson är ju härifrån och var ju populär och så, men han fick ju ingen hyllningsmatch.
Nej.
Men just det, som Jeppsson där, att man har den statusen när man slutar och liksom har den respekten. Och sen att man ändå ger sig in i det här. Klubbchef har ju i alla fall i Kristianstad varit kanske det mest utskällda jobbet i klubben de senaste åren, med det är mycket som liksom har blivit sämre med publik och ekonomi och resultat och stundtals. Att man tar den, ja, det är ju en jävla risk liksom, för hans, hela hans liksom anseende och rykte. Man ser liksom tidigare, som Jesper Larsson var inne på, han blir först sportchef, utskälld sportchef, utskälld klubbchef, får man väl ändå säga.
Blir han sportchef också, utskälld? Ja, till slut kanske. För han var väl där, var han väl när han tillträdde, var det inte fortfarande då under
det var ju de sista goda åren,
ja,
kan man väl säga. Och så blev det lite dåliga värvningar och det började liksom
tränarkarusellen, va?
Ja, precis, med Vranjes började med det. Jag kan ändå, alltså det är väl ingen som går och spottar på Jesper Larsson på stan. Nej, men alltså det är inte på den nivån. Men alltså det är ju ändå, hur minns man Jesper Larsson? kanske inte som spelare, utan man minns honom mer som, kommer att minnas honom mer som klubbchef och sportchef liksom.
Mm, mm.
Och Johan Jeppsson har ju liksom en, det är ju utmaningen, om man väljer att se det som en utmaning, så är det ju en enormt stort arbete som han har framför sig då, med dels en ekonomi som fortfarande liksom dalar, de, allt pekar väl på att de kommer att gå minus även i år också. De har en jävligt oklar damsatsning, va? Man gick ihop med dam KH Kristianstad HK då, i någon slags luddigt samarbete där. Sämre publiksnitt, resultat som ju kan bli bra i år, redan kan bli bra nästa år, men det, man vet ju liksom inte det. Så, å ena sidan låter det som nästan som ett omöjligt uppdrag att lyfta upp det här allt runt omkring med ekonomi och den biten. Och, ja, eller å andra sidan då, kan det bli, det kanske inte kan bli värre, så att han kommer in i helt rätt läge. Men det, man vet ju liksom inte. Men just det här med att man, utan att veta liksom hans privata situation, han kanske var tvungen att hoppa på det här, för man måste ju ha ett jobb. Men att man sätter sig i den situationen är ju, han kan ju bli en ännu större hjälte, men han riskerar ju också rätt så mycket med det här.
Mm.
Man har ju sett liksom tidigare med, ja, vad har vi, i mina ögon är det ju liksom närmaste den här grejen man kommer, är ju liksom Henke Larsson i HIF, när han liksom var, kunde väl inte bli större spelarikon liksom, men när han kom tillbaka och gjorde succé, slutade med fotboll, så blev han tränare, kom tillbaka och så, ja, det gick ju, det gick ut skogen minst sagt, de här avslutande bilderna med karate.
Ja, jag var på den
matchen. Slåss med fansen.
Ja, det är 2015-16 någonting. Ja, ja. Den glömmer man aldrig, när han ställde sig där och skulle. Ja, det var, ja, det var ju inget roligt på något sätt så där, men det är ändå sån här grej som man minns i, man har ju varit på många matcher i jobbet och så. Ja, det där är någonting som sticker ut. Man glömmer det aldrig, kan jag säga.
Nej, men om någon liksom hade bett mig, ja, din bild av Henke Larsson, ja, den absolut först, alltså, så mycket han har gjort för, som spelare i klubben. Mm. Men det första man kommer liksom, som ploppar upp i huvudet, är ju ninjasparken, eller när han skulle slåss med fansen liksom. Mm. Alltså, det har ju blivit t-shirtar och sånt av det.
Och sen kommer han väl tillbaka en gång till som tränare.
Ja,
en kort sväng ju, när det var kris, och det gick inte bra då heller.
Nej. Ja, liksom lite samma tendens med Andreas Granqvist ju, som
det finns ju inga tydliga ögonblicksbild på det viset, alltså när det, vad ska man säga, när alltihopa krackelerade, men det gick nästan snabbare för Granqvist, alltså när han efter VM 2018, va, när han kom hem och de hade klippt den här en gran alltså, i planen, så istället för ränder eller där på mittplan, och vad var det mer han tog emot, var det årets skåning eller något sånt nere för kärnan, det var en jäkla massa folk i ösregn. Så det kan inte vara så mycket folk som det skulle ha varit, men och sen så då spelar han lite, och sen så blev det ju mest skit med skador och så vidare, och sen då över till sportchef, och det blev inte alls bra. Det gick ju väldigt snabbt där, så från att han var ja, men den här alltså granen med hela svenska folket på något vis.
Ja, ja, så slutade med liksom banderoller från läktarna att låt oss minnas dig som spelare, lämna klubben.
Det var det var ingen fin banderoll kanske, men det var ju ändå hövlig, eller vad ska man säga. Jag tyckte den var helt okej, för att det är klart att fansen ska få uttrycka, men det var inte så där hårt som det brukar vara, typ stick och brinn eller så till en sportchef eller klubbchef man är missnöjd med, utan det var ändå men det var nästan smått smakfullt faktiskt.
Ja.
Sättet de ändå uttryckte det på.
Nej, för man tänker ju nu med Jeppsson, alltså han, det var liksom som spelare, det var liksom ingen man ifrågasatte, och det kanske han kommer att ha nytta av nu, att han
i början, har,
i början, att han har jävligt stor respekt med sig, men jag vet inte hur länge det kommer att, det vill ju till att saker och ting börjar gå åt rätt håll för att det ska liksom hålla i sig. Vi har ju liksom vi har ju många sådana här, känns som, i handbollen ju, men den jag tänkte på var ju liksom Vranjes, Jomi Vranjes, som ju var lite av en ikon eller legendar i Flensburg, va? Får man väl ändå säga, som ju försvann, blev, ja, först lyckades han ju super som tränare där och vann Champions League och tränare, och nu kom tillbaka som sportchef, är det titeln, va?
Ja, tränare. Ja. Tror
ja, då sparka tränare och liksom, ja, lite mer oklar status. Mm. Vad har vi hemma i Sverige? Vi har inte riktigt samma tryck kanske på klubbchefer som Jonathan Stenbäcken och Emil Berggren när de gick in i Sävehof. Det är väl inte samma press kanske?
Nej, det är det ju inte. Men visst, de har ju historia som spelare i klubben. Jag vet inte, jag menar Christian Svensson, alltså det är ju på lägre nivå, vi pratar ju inte Henke Larsson och Andreas Granqvist nivå. Christian Svensson i Skövde, Svensson slutade ju som spelare ändå väldigt hyllad och en fin karriär hemma i Skövde och gick sen över till att bli tränare, vilket ju blir jäkligt bra till en början. Nu går det lite grann tyngre ju, så att men visst, alltså man kan ju se det, han kastades ju in i det där också, för det var väl han, var det en islänning de som de inte hade råd med och gjorde så med innan säsongen började. Och sen, Kim Andersson ville ju bli sportchef i Ystad IF. Men de valde Kenneth Andersson istället. Så att med det här resonemanget kanske lika bra för Kim.
Ja, och Fredrik Petersen sa ju du med där. Han har ju med liknande. Men det är ju också liksom, där är han ju snarare någon slags... Han är väl spelar väl fortfarande lite grann i
han är ju alltid en eldsjäl nu som står i kiosken på Ystad IFs matcher, för att det är IFK Ystad som har kiosken tydligen i Ystad Arena, ansvar för den. Jag var ju där i fjol där, vad fan står han där för? Dels visste jag ju inte att IFK Ystad hade kiosken när Ystad IF spelade, det trodde man kanske inte, men nej, han har ju alla roller, han är väl den enda som på något vis är anställd där i IFK Ystad. De har väl ingen kanslist eller någonting, utan han sköter allting.
Ja.
Men det är ju långt ifrån det här ändå, vad han en gång var. Sen är det ju fint att man kan liksom brinna så mycket för en klubb, såklart.
Ja, och han, det, alltså det är många, de sätter inte, han sätter inte så mycket på spel, utan det är ju för att han brinner för föreningen och alla är nu bara jävligt tacksamma att en sån av hans kaliber finns där liksom. Det är ingen som förväntar sig att han ska lyfta upp IFK Ystad till topplag i Sverige kanske.
Nej. Så sett till tryck och hela den biten så är det ju nog ändå i Kristianstad, och Johan Jeppsson är ju där vi började så att säga med detta.
Ja.
Där man kanske ändå sett dem mest på spel, och den statusen han hade som spelare och ändå det intresset som finns i Kristianstad. Men han blir klubbchef, finns den här sportgruppen, ska finnas kvar, och Samuelsson var någon sorts sportchef, Mats Samuelsson.
Ja, det ska vara kvar, ja. Det ideella sportteamet, eller det delvis ideella i alla fall. Men, så att där blir han ju inte, han är ju med där, men han blir ju inte ensam i, om folk ska bli vansinniga av dåliga värvningar, så är han ju inte liksom, står han inte ensam på barrikaderna där.
Så han är ändå lite ifrån det där omedelbara sportsliga, om det skulle gå dåligt och dåliga värvningar och det som supportrar och så kanske hänger upp sig på. Sen har han ju ett jäkla ansvar då ju, såklart, för allting annat med organisation och arrangemang, gissar jag, och ekonomi och sådana saker. Men det är klart, han är ju inte sportchef på det viset, så...
Nej, lite lättare än om han hade varit. Jeppe Larsson hade ju liksom, det var ju en mardröm, skulle jag säga. För. Han var ju ensam i allt, kan man säga.
Ja.
Du har ju, men Marcus Alm är ju lite som här i Kiel. Han har väl kanske en lite mer undanskymd roll högt upp i ledarskapet i Kiel. Men det var ju hyllningsmatcher och han... Men han är väl inte ansiktet utåt för Kiel kanske?
Nej, hur var det nu? Lite sportsligt ansvar i den här lilla styrelsen. De är väl bara 5 man i Kiel. Så att, han har väl rätt mycket att säga till om. Men det är ju inte så att han frontar någonting. Och han jobbar ju heltid med annat också. Så att det är väl mer Gisha såklart. Men om vi är inne på svenska. Men det är klart Gisha, ja, det gick ju bra också i början som tränare. Han har vi tagit dem till Champions League-guld. Så att nu tappar jag namnet på sportchefen där. Det är ju också den gamla spelaren.
Ja, det har inte jag.
Nej.
Men du har ju en liksom, på tal om någon som verkligen håller på och förstöra sig själv och sitt eget anseende i en förening, så har vi väl Zlatan Ibrahimovic i Milan, som ju är väl allt mer utskälld. Vad den är för roll han har, den känns lite oklar.
Ja, den begriper jag inte, men det är ju någonstans ägarnas man i det hela. Men jag vet inte hur mycket han styr. Jag är inte så insatt i det heller. Jag har inte läst på om det, men vi har ju en annan i fotbollen, det är ju Håkan Mild, IFK Göteborg, som oerhört utskälld nu. Nu har han ju sin andra sväng. Den första svängen var väl ganska lyckad.
Nej, och där kan man ju liksom fråga varför när han var på Radiosporten. Varför ger man sig in i det här igen?
Ja.
Jag visste, han måste ju brinna för klubben såklart. Men det är ju liksom verkligen, han sätter ju så mycket på spel när man tar sig på eller tar sig an de här rollerna.
Ja, det var konstigt att han gjorde en andra sväng. Precis, Radiosporten, och sen har han väl det här klassbolaget också, tror jag, Lejonet och Björnen. Ja, det har han drivit tidigare i varje fall, tror jag. Om det är ihop med frun eller någonting. Eller om det är något familjeföretag han har gift in sig i eller sådär. Jag vet inte riktigt, men det kändes som han hade ju att göra ändå.
Nej, så vi får se med Johan Jeppsson. Han har ett berg att bestiga föreningsmässigt, men kanske kan hans liksom arv hålla honom på god fot med staden och med supportrarna ett tag i alla fall.
Du har väl nästan hans öde i dina händer som sportschef på Kristianstadsbladet.
Han säger ju att han har blivit mer ödmjuk som ledare än han var som spelare, så vi får väl se.
Ja.
Och de närmaste månaderna artar sig.
Ja.
Ja, Flink. Nu har jag tagit fram ett Google Spreadsheet här med avancerade uträkningar baserat på handbollsligan här och handbollsligan dams återstående matcher. Vi har ju, eller jag vill gärna liksom, särskilt på här sidan är det när det är så extremt jämnt, så vill man ändå liksom, man blickar framåt och kollar vilka kommer gå till slutspel här. Så att det som kommer ske nu är att vi kommer att avslöja det. Vi kommer alltså att titta lite på varje lag och vilka matcher de har kvar och helt enkelt räkna ut med matematisk precision hur tabellerna kommer att sluta.
Det är väl du som står lite mer för den matematiska precisionen, medan jag mer gått på känsla kanske. Vi satt ju på varsitt håll då igår och tippade hur grundserierna ska sluta. Och, ja, jag gick lite mer på känsla kan jag nog säga. När jag tittade på det så tyckte jag det var för många matcher kvar och hade väl inte riktigt tiden och engagemanget att göra ett spread. Jag hade aldrig klart av det heller. Det är ju du som chef nu som
ja, man är mycket inne i Google Spreadsheet nu,
ja, kan jag tänka mig. Jag vet knappt vad det är. Så att jag har gått lite mer på känsla, tittat lite grann på såklart ändå på vad de har för matcher kvar, men det är som på här sidan är det rätt många matcher. Jag tycker det är svårt att liksom, alla ska ju, känns som det är ingen sådär man kan peka riktigt. Ja, det kan vi återkomma till något lag kanske, men så här vilka som har bra program och alltså ett lätt program eller svårt program. Men det känns som att alla ska ändå möta något bottenlag, något topplag och några mittenlag. Och vad fan är mittenlag? Vilka är starka? Vi har ju några uppstickare. Man har väntat på att de ska ändå falla tillbaka lite. Jag tycker det är skitsvårt. Men som sagt, du har ju räknat ut. Så du kan ju ta förarsätet här på något vis, så kan jag ju haka på med vad jag tror när jag killgissar.
Ska vi börja med damerna då? För den känns lite lättare. Tydligare skikt. Men vi tror inte på någon stor förändring. Om man tittar på Skuru till exempel, leder tabellen nu ganska tydligt.
Och de... Men Järnholt, risk att hon nog är borta. Knäskadad i senaste matchen, fick gå av. Jag kollade igår kväll om det fanns något besked, men det fanns det inte, hon var inte röntgad ännu. Det kan nog vara risk för korsband eller någonting sånt. Känslan är nog att, jag menar, och är det inte korsband, då är det någonting med knät, så brukar man ju vara borta ett bra tag, så att det är väl risk att hon är borta säsongen ut i varje fall. Så även om det skulle vara en hyfsat godartad skada, knäskada, så är det väl risk att hon är borta några månader kanske. Ingen aning, jag har ju inte sett det, än mindre sett några röntgenplåtar. De finns ju inte ännu heller. Så.
Nej. De leder ju serien nu. Det är möjligt att det kan, försvinner hon, så kanske det påverkar lite poäng. Jag tror att de vinner alla utom, jag tror att de har Skara borta i sista matchen, att då är liksom den, då är seriesegern redan klar, och därför kommer de förlora den. Annars tror jag de går rent. Har inte ett jättesvårt program kvar heller. De har Önnered hemma, är väl deras svåraste match, hör borta möjligtvis, men annars så tror jag inte, möjligt att de kan tappa något poäng till då, Bjärnholt inte med, så, men de jag har kvar dem som serietta såklart då. Sen har vi ju Skara och Sävehof som slåss lite om andra platsen där bakom. Jag tror faktiskt att Skara, som deras program ser ut och med deras enorma form, vad har de? De har 10 matcher utan förlust, tror jag.
De har inte förlorat sen Rasmus Åverby tog över då.
Nej, oktober förlorade de förra gången. Också rätt så gynnsamt program kvar. Det är Skuru sista hemma, men den, om de satsar på att kriga om en andra plats, så tror jag som sagt de tar den. Vilket då blir lite på Sävehofs bekostnad. Som ju har lite oväntat skakiga resultat, va?
Ja, Skara slog väl dem i
Partille. Klart och tydligt, och tappade poäng mot Skövde liksom. Det känns som det kan dyka upp ett par sådana här märkliga poängtapp till.
Sävehof saknar ju den här stabiliteten i år. Det är ju ett ungt lag som de bygger lite nytt, så att det är väl inte oväntat ändå att det kan komma lite sådana här. Det finns inte den höga lägsta nivån som vi är vana att se i Sävehof.
Nej. Hör ligger ju fyra nu, men de tror jag inte kommer att ligga fyra när vi slutar. De har faktiskt ett tufft program kvar med, ja, de har Önnered borta, Skuru hemma, Skara borta, Sävehof hemma, Kristianstad borta. De förlorar hemmamatchen mot dem. Jag tror de kommer att, inte rasa, men de kommer i alla fall att, de kommer inte bli fyra. Jag har dem som sexa till slut, och att istället Önnered då får lite ordning på grejerna här i slutet och avancerar från sin sjätteplats nu.
Upp till fjärde eller?
Upp till fjärde,
ja. Jag har Västerås fyra och Hör femma och Önnered sexa. Du vet, Önnered nu har de ju grejat i tränarbiten igen ju. Nu ska ju, det heter ju att Berntsson ska försöka dubbeljobba, men jag undrar hur mycket det blir med det. Och så är det Virolainen som är huvudtränare, och ja, och sen har ju Stocken dykt upp där som assisterande. Han skulle ju vara assisterande på här sidan.
Men han är ju damsidan, va?
Nu är han assisterande på damsidan. Jag vet, det är i varje fall ett par matcher. Så att, ja, det är ju som så ofta här i Chaparral.
Det är lite svårt att hänga med just i tränarkarusellen i Önnered det här året.
Ja, och sen helt plötsligt så när det blir så här och någon, ja, som Stocken då inte får vara kvar som huvudansvarig, då är det ändå liksom inte, nej, han är inte sparkad, utan och deras tanke är att man ska ha många ledare som på något vis ska gå runt på de här, och man ska samarbeta, man kan gå in i assisterande i det. Jag vet inte, det är, man måste väl. Nu finns det ju, Berntsson är huvudtränare, herrarna, och Virolainen på damsidan. Ja, fast ändå ska ju Berntsson då, när han kan, så ska han vara huvudtränare för damerna också. Jag skulle nu vilja ta lite större tydlighet som spelare i varje fall.
Jag tycker det jag har sett av den, nu jag vet ju att de är jävligt ojämna och inte den bästa formen, men jag tycker ändå när man har, de borde vara, alltså de borde vinna fyra matcher till. Och då går de upp som fyra. Sen har jag Västerås som femma också. Så de är med där också. Både Önnered, Västerås och Hör. Det är väl de tre där som det kommer att vara tajt med.
Ett skikt där, ja. Men jag undrar också hur de känner det i Önnereds, alltså damspelarna. Att du det har ändå gått bra med Berntsson och
det är ju lite så som när det var herrlandslaget i fotboll diskuterade när i förbundskapten där att man skulle det
ta bli, jävla, alltså.
Ja precis att man nej alltså att det blev lite hade man gjort det att man prioriterar ner damerna så tydligt framför herrarna. Det blir ju lite så nu när man...
Ja, och mitt i säsongen också. Det är väl möjligtvis att du annonserar att nu gör vi en rokad här till nästa säsong så att man ändå, då har du ju flera månader på dig och göra någonting nytt sen. Jag menar, jag kan väl förstå Berntsson som efter då flera år på damsidan vill och får möjligheten att träna ett herrlag. Det kan man ju förstå ju, men... Det hade ju varit snyggare och känns bättre tycker jag om man hade i varje fall gjort rokader mellan säsongerna.
Ja.
För nu det blir ju tydligt att det är herrarna som är, det har man väl sett, det har väl varit någon insändare eller så från Önnered håll. Kommer inte ihåg, var det någon supporter eller något sånt som skrev? Var det Handbollskanalen kanske? Men,
ja.
Ja, men även den här satsningen på alltså det är ju värvningarna är ju på här sidan. Och så är det ju oftast. Jag menar att titta på de här bakom kulisserna eller sillisvep. Jag har kört några nu på sistone. Jag försöker få med dem och kolla runt och prata med folk. Men det är ju oerhört stilla och det finns inga pengar i klubbarna. Nu är det ju många klubbar som har både dam och här i högsta och Det händer liksom inte mycket på damsidan.
Nej.
Då ska jag säga, jag är ju liksom ändå beredd och det behöver inte vara de stora övergångarna utan lite för jämställdheten vill man ha med lite nu. Sist tror jag inte det var en enda damnyhet jag hade och då hade jag vet inte, hade jag 10, 12, 14 olika nyheter. Det står väldigt mycket stilla så det är kanske inte så konstigt att det blir då och stycket kommer hem. Men där är ju ändå, det är inte alltid helt lätt tror jag att ha de här damer här i högsta ligan och nej. Jobba parallellt.
Nej. Och det, på tal om det då, det kanske med Kristianstad HK och hur länge de finns kvar. Det diskuteras ju flitigt hur det ska bli där med uppgående med Kristianstad. Men de är ju kvar i år och jag tror ändå att de tar... De börjar titta lite mer rätt mer och mer nu under våren här och att de tar fyra segrar till och så det innebär att de går förbi Hallby på målskillnad och blir sjua till slut. Hallby vinner bara tre matcher till. De har ju Kungälv och Kungälv borta. Sen har de ganska svår avslutning där de har både Sävehof och Skara. Öst IF i sista då.
När du gör det här spreadsheetet eller då tippar matcherna tippar du oavgjort någon gång?
Nej,
det är ju svårt. Man gör ju inte det så ofta i handboll på något vis. Men det är ju inte som jag som alla fattar. Det är ju lättare stoppar ju alltid in något kryss när det är fotboll.
Ja.
Men det är liksom, man utgår ju aldrig från att det ska sluta oavgjort i en handbollsmatch.
Nej, jag har inte ett enda kryss varken på dam eller herrsidan.
Nej.
Men det är väl kanske det här riskerar att falla på. Men kanske att det ska liksom, jag har inte varit så precis i att den matchen kommer att vinna, den matchen kommer att förlora, utan om jag har tre matcher så här, de kommer att ta två av dem. Så det är det som gör att jag...
Så du naggar ändå den matematiska precisionen lite grann i kanten?
Ja, kanske. Men lite med sannolikhetslära och så.
Ja, du jobbar så också. Ja. Ja.
Alltså en gemensam formel där kan man säga.
Okej, formel, sannolikhetslära, matematisk precision. Ja, jag gillar det.
Ja, Aranäs kvar på 9:e plats. Det kommer att sticka iväg där. De har ju en hemsk form och nu är de ju bara 2 poäng från slutspel, men det kommer att bli fler i slutändan. Så de som ligger på slutspel nu kommer ganska komfortabelt att ta sig till slutspel.
Ja, har jag med tippet.
Aranäs och Skövde har jag kvar som 9 och 10. Sen gör jag en liten rokad på slutskiftet där, Kungälv och Öysta. Öysta ligger ju sist nu, men jag tror ändå att de kommer att vinna ett par matcher medan Kungälv har vunnit färdigt för den här säsongen. Och vilket gör då att Kungälv åker ur och Öysta tar den sista kvalplatsen där.
Du tror det, ja. Ystad drabbades ju av ytterligare någon tung skada nu här på en centralspelare. Jag är lite osäker på namnet, så jag ska inte säga vem det var, men jag vet att det var någonting där. Så jag, jag har Ystad sist faktiskt. Sen har ju Skövde, det har ju börjat hända lite här där. De har ju tagit kliv sen. Ja, det var väl de här som Avkastpodden, de avhandlade avigt och rätt, höll upp sig. De hade ju ett långt sjok i veckans podd om turbulensen i Skövde och upproret från de här unga talangerna och så, ju, som vägrar spela nu. Och, ja, det har ju varit lite cirkus, men under den här tiden, sen de började bojkotta och vägra spela, så det är ju då Skövde har börjat ta lite poäng. Så att jag tror också att de kanske de spelarna som är kvar ihop med tränaren kanske lite sluter sig samman på något vis mot en yttre fiende. Och nej, de kommer att greja en plats i ingenmansland. Men jag vet inte om du noterade igår, så är det ju hon, stortalangen där, Meja Norrgård, som Avkastgänget har pratat så varmt om i egentligen hela säsongen. Hon går ju nu, hon lämnar ju och får ju lämna, och man kanske trodde hon skulle hamna i Sävehovet, de skulle nypa henne, men det, hon blir ju gå till Skara istället. Så att är rätt så det är ju gjort klart för resten av säsongen och nästa säsong, så att det är ju en rätt så, vad ska man säga, tung värmning, även om hon bara är 17 och fyller 18, så känns det så av Skara.
Vi har nästan en deadline day-värvning då.
Ja, precis. Kanske inte gå in, men ska ha en oerhört stark första uppställning. Så länge de inte har skador så kanske hon inte går in och påverkar så mycket. Men en liten signal ändå från Skara, känns det som, att lägga beslag på henne.
Och Ystad har ju Kungälv hemma, så den matchen kommer ju vara rätt så viktig, får man säga. Det är därför jag tror att de tar den på hemmaplan. Så Kungälv åker.
Du, förresten, jag på tal om så, när man tippar serie och inbördesmöten, som man nu kan säga, så Kungälv och Ystad blev ju lite sån. Det hade jag inte koll på, men jag pratade med Thomas Axner som Esbjerg då, de har ju Odense i ligan. Det är ju då en seriefinal. Och hur var det nu? Alltså, jag tror att de förlorade ju höstas då mot Odense med 2 bollar. Att i Danmark är det tydligen så att hamnar du på samma poäng i grundserien, så går man på inbördesmöten.
Alltså, även i liksom så här riktiga ligatabeller.
Ja. Så att vinner Esbjerg ikväll mot Odense, de har dem hemma med, jag tror det var att de förlorade med 2, så vinner de med 3, så vinner de ju största sannolikhet serien. De här två lagen är ju lite i en klass för sig och några poäng före trean i Sate Ikast, eller jag kommer inte ihåg vilket som är trean nu, men jag hade inte koll på det. Finns ju för- och nackdelar med det systemet, såklart ju. Det kan man ju dra olika konsekvenser om. Men jag hade ingen aning. Och det utgår från att det är samma sak på här sidan. Sen har de ju slutspel sen, så att det är ju inte det att det avgör var guldet och Champions League-plats och så vidare. Nu har de väl 2-3 Champions League-plats. 3 va? På de sidan, tror jag. Men det var bara intressant. Aha. Man kan ju fundera lite om det hade varit något för svenska ligan, men det kan ju påverka rätt mycket hur man agerar i andra matcher. Nej, jag tror inte heller. Hur var det? Bundesliga körde väl med det under pandemin, va? Tror jag.
Alltså, ja.
Ja, de gjorde något sånt på grund av pandemin, så hade de det en eller 2 säsonger.
Ska vi ta herrligan där med då? Du har ju
Ystad som... Du börjar nerifrån. Jag kom på det nu när vi kör. Bygga upp stämningen. Spänningen.
Skåne har 4 poäng. Och jag tror de kommer stanna på 4 poäng. De möter ju Guif där. Det är väl det matchen det handlar om. Men jag tror att Guif tar den. Så att Skåne stannar på 4. Är du med mig där? Du sticker ut hakan med och...
Nej, jag har Skånela. Skånela, ja precis, åker direkt. Och sen har jag Guif ovanför. De är ju avhängda, så att säga, ju, så sett. Men det är ju bara ett lag som åker direkt ut, och näst sist får ju kvala. Så att, Men de är ju 9 respektive 10 poäng efter Amo som är trea nerifrån.
Ja, och lite samma grej kan man väl säga med Amo och Alingsås. De är ju, med tanke på att ha jämnt det, så är ju Alingsås har 4 poäng upp till Hallby. Det är ju liksom, en sån här tabell, det är ju jättemycket.
Ja, men det är ju det ju, att du ska, även om nu har varit alla slår alla och lite så och jämnt och så, så är det ju, det är rätt många poäng att och ta igen om du är nere i botten.
Ja. Så det, jag gör inte så mycket åt bottenstriden där, utan Amo och AHK får kvala helt enkelt.
Mm, tror jag också.
Sen är det ju Hallby då, som man inte riktigt vet vad man har. Jag tror ändå att de tar vinner några matcher till, men jag tror inte att det räcker så långt, utan att de blir kvar på sin 10:e plats.
Jag håller med, de är jättemycket skador också.
Ja.
Tunga skador nu. Så de har ju fått ta in
De har ju Arm och sen har de ju Guy femma som de slår, sen har de rätt så de har Sävehof, de har Ystad. Avslutar med Skövde borta. Så ja, de vinner några matcher, men de har liksom inte, det räcker ändå inte när man räknar ihop poängen. Sen är det då den där nesliga 9:e platsen. Vilket lag som ska tvingas ta den. Det är ju, som det sa, att nu är det ju Önnered som ligger där. Jag tror inte att Önnered kommer att missa slutspel. Tvärtom tror de kommer att avancera rätt så mycket
jag
faktiskt.
Med. Jag med.
Vem har du på 9:e plats?
Jag har Skövde. När jag tittar på deras program så men det är med det förbehållet som jag var innan med programmet. Jag vet inte heller liksom vad det säger, men de har Alingsås borta nu. Det kan ju absolut bli poäng där eller en vinst. Men de har Sävehof, de har då ett Önnered som vi båda tror på ska börja gå bättre. De har Kristianstad, de har Islinge Malmö, de har Ystad. Sen har de Hallby i sista. Så ja, du som har ditt spreadsheet där, men det är ju 3 matcher jag har svårt att se att de ska ta poäng överhuvudtaget.
Ja, jag har att de vinner 3 matcher till. Men att det inte blir så mycket mer. Malmö borta är liksom, Malmö är i jättebra form. Sen behöver de inte vara det när de möts, men jag håller ändå Malmö högre där. Så att det är liksom inte så, det finns liksom inte så många matcher kvar där man ser uppenbara poängmöjligheter för Skövde.
Nej. Så du har också Skövde där då?
Jag har också Skövde 9. På 8:e plats har jag Hammarby, där de också ligger nu. De hamnar kvar där. Jag har att de vinner 4 matcher till. De har ju Skåne där hemma som de vinner. De har Alingsås hemma som de vinner. De har Guif hemma som de vinner. Och så har de Amo borta som jag tror är deras största poängchans. Annars så är det liksom Karlskrona borta, nej. Kristianstad borta, nej. Sävehof borta, nej. Och de hade behövt ta någon av de matcherna om de ska. Det är inte så kul att bli 8 när Ystad står som etta. Men jag tror de får finna sig i det. Hammarby.
Ja, jag har 3 kryss på Hammarby.
3 kryss har du på Hammarby?
Nej, jag tror också de blir 8.
Ja. Sen 7 har jag ju då. Alltså Malmö ligger ju 4 nu. Och lite mindre matcher spelade och så, jättebra form, vunnit 4 raka.
Men hänger match mot Ystad dock, den tror jag inte att de tar.
Nej, och de har ju faktiskt också, jag skrev i mitt spreadsheet att de har det tuffaste programmet kvar. De har Kristianstad, de har Ystad gånger 2 till och med, de har Sävehof, de har Önnered. Så att jag tror inte att de kommer vara 4 när de slutar, utan att de ramlar ner lite till 7:e plats.
Vi ska påminna, alltså det skiljer ju då 4 poäng mellan 9:an och 2:an också. Så att det kan ju gå hur fan som helst. Men det är det som gör det lite roligt. Jag tror också att Malmö dalar ner till en 7:e plats faktiskt.
Ja, och sen har vi ju Önnered då. Har du uppe dem på, eller har de uppe ännu mer? Jag har dem på 6:e plats.
Jag har dem faktiskt 5. För att jag tror, och så Helsingborg, Ove Helsingborg 6.
Ja, jag bytte på dem. Jag gillade ändå det OV man såg mot Kristianstad. Det är väl just de platserna tyckte jag var lite svårast och räkna på vem av dem som tar minst poäng eller flest poäng. Men ja, då har vi olika där.
Mm.
Sävehof ligger väl lite liksom, de är rätt långt ner. Ja, en, två, tre, fyra, sexa nu. Jag tror ändå de går upp. De känns, när man liksom tittar på matcherna de har, så är det ändå matcher liksom som man normalt sett räknar med att de ska vinna. Hammarby hemma är ju lite så i sista matchen. Jag räknar med att Sävehof tar den liksom. Men det är ju inte helt givet med tanke på hur de har, ja, en mycket varierad form kan man säga.
Mm. Men jag tror att Sävehof klättrar en hel del. Och ännu som sagt, de har två poäng upp till andra platsen. Så att det är ju liksom, det behöver man inte titta så mycket på nästan. Undrar om inte det börjar. Det var ju en tung förlust. Det var ju en usel första halvlek mot Önnered. Jag såg det mesta av den matchen här i omstarten. Men jag tror också lite att nu börjar det ju sätta sig lite här vad spelarna ska göra nästa säsong. Det är flera som ska lämna, men nu är det också klart. Jag tror det är bra för dem själva och det är bra för laget, för klubben och lite grann att ja, men Blanche har gjort klart, Olli Mitton sedan länge, Brolin här sedan ett tag, Vedberg. Jag tror det har, jag bara gissar, jag har inte pratat med dem om det, men att det har nog ändå stört lite grann under vintern här. Har ju varit lite liksom så att vad fan, är det ingen som vill vara kvar? Så fattar jag att de har varit där i flera år, de har gjort det bra i Europa som förra säsongen, så det är ju inget konstigt att de är redo. Några har de till och med kanske behållit någon säsong extra, så som Sävehof gärna vill jobba, så att det är väl inget konstigt. Men det är klart att det inte liksom, när alla räknar med att fem stycken kanske, och i varje fall fyra i första uppställningen ska försvinna, men när det väl har satt sig, så tror jag det blir lite lugn och ro, alla vet, och så kan man fokusera på den här säsongen. Så jag tror att Sävehof klättrar. Jag har faktiskt uppe dem på tredje.
Nej, jag anar nästan det, att du har ju liksom varit bäsat Karlskrona hela säsongen. Så att jag misstänkte att du skulle.
Nej, ja, men jag tror bara att Karlskrona åker ner till fjärde plats bara, så att
Ja, men om man tittar på Karlskronas schema, så ser jag, alltså de har Helsingborg hemma. Det är en tuff match, men de har hemma, det är hemmaplan. De har Hammarby hemma, det är en tuff match, men det är hemmaplan. Sen har de Alingsås borta, Guif hemma, Arm och borta. Jag tror jävlar de tar alla, de förlorar bara mot Ystad och Kristianstad av det som är kvar. Ystad hemma och Kristianstad borta.
Ja, när du säger det så han är inte riktigt koll på att, men jag förstår, du tänker välmotiverat. Och du har du de trea där, eller?
Jag har de trea, ja. Sen har jag Kristianstad, som ju är som alla andra lag egentligen, men när man tror att de är något på spåren och de har fått igång lite målvaktsspel, så kommer en sån match som mot Helsingborg som där ingenting fungerade. Så att, men jag liksom, ja, man går ju lite på känsla också. Man kan inte bara rikta in sig på matematik. Så att jag tror att Kristianstad, de tar 12 poäng till på sina, de förlorar bara en match till helt enkelt. Och den de förlorar, vill du veta vilken de förlorar? Den de förlorar är Skövde borta.
Okej, okay. Skövde borta, ja.
De har rätt lätt schema, som alltså Malmö hemma, Skåne där borta, Hammarby hemma, Skövde borta, sen har Amo hemma, Karlskrona hemma, Guif borta. Så att de kan mycket väl gå rent också.
Så då är Kristianstad tvåa då?
Kristianstad tvåa, och Ystad tappar poäng i ett par matcher när de har lite Europaspel, och ja, seriesegern är klar i praktiken.
Det spelar ju nästan var tredje dag här nu i februari.
Ja. Sen har de väl inte så jättemycket att spela för Europa. Det kommer väl, de är nollpoängare där i sin grupp, så att visst, ja, tre och fyra går vidare.
Förlorade ju igår där, där ser man. Jag tittar en del på den matchen. Det är, ja, det ser ut lite som när Ystad möter lag i handbollsligan. Fast nu var det de som var förlorarna, inte riktigt räckte till. Trots att Wienfeldt gjorde ju en bra match. Jag vet inte riktigt vad han slutade på, men han låg ju på 36% i paus, vet jag i alla fall. Så att, där räckte de inte till. Jag måste säga det här också, lite när man har pratat runt med folk. Julius Lindskog Andersson, alltså jag har ju haft honom högt på de senaste åren, i alla fall om det var i fjol eller var i förfjol, riktigt högt har jag för mig på den här listan jag gör efter grundserien, 40 eller 50 bästa i handbollsligan. Så jag vet att han är bra och jag har sett honom många matcher. Den senaste hade jag kanske på näthinnan var väl innan jul när jag var nere, var det Ystad Kristianstad, måste det väl nästan ha varit, eller var det Ystad Sävehof, jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, det var ju Ystad Kristianstad, ja. Sen var det Kristianstad Sävehof några dagar senare, jag var på plats på båda. Jag för mig då att det var då Lindskog Andersson inte hade en så lyckad, så jag hade lite kvar. Men nu när jag satt och såg semifinalen här i Final Four i fredags, alltså så dominant, alltså så jävla härlig mittnia till att göra de andra bättre och inspelen med liksom, man ser det är ingen lucka ändå från in bollen och så, alltså här följsamma växelspelet, aldrig några tekniska fel nästan, farten,
ja, det är också så, liksom, det är självklart allting.
Ja. Och inkörd så i Carléns system, och Carlén har säkert liksom anpassat sig efter den spelartyp som Lindskog är. Jag bara liksom, alltså det är ju han och Axel Månsson är det väl, alltså, och de är ju lite olika där. Axel Månsson är ju mycket farligare i sig själv, och du vet att de har jobbat med Lindskog Andersson att han ska bli det, och han har blivit det också. Och det såg man ju nu när Helsingborg stod och väntade, nu kommer det ytterligare en växel, och försökte liksom läsa av dem, och så öppnade upp sig. Ja, då gick han ju upp och drog, och han kan, alltså han kan ju, det såg jag igår då mot det här franska laget i European League, alltså gå upp på ett steg när det behövs, och ja, men det här och välja sent, och jag var så jäkla, när man liksom satt nära och såg det på något vis, jag vet inte, det blev en liten upplevelse, även om jag vet att han är bra. Så och sen då det här, man kan ju prata om att man alltid vill ha tvåvägsspelare, han spelar bara framåt, och så har du Stenman som i princip bara spelar bakåt, men så jäkla skönt det måste vara för tränarna på bänken att de kommer ut, då kommer ju Lindskog Andersson ut då varje försvar, så du kan snacka anfallsspel, och så kommer Stenman, och så får du med liksom justeringar i det defensiva när han går in igen. Alltså ha ett sånt byte med försvarsgeneralen respektive spelmotorn, det, jag vet fan, det är nästan bättre än att ha två tvåvägsspelare där. Och så orkar de ju också, alltså, jag menar Lindskog Andersson spelar ju i princip, nu vet jag inte hur det ser ut när de kör över Guif kanske, men han spelar ju i princip nonstop framåt. Och det kan han göra ju, det är ju, så länge han inte är småskadad och så är det ju inga problem. Då orkar man ju göra det. Nej, jag måste lyfta fram honom.
Ja, en plötslig hyllning av Lindskog Andersson.
Ja.
Visste jag inte att jag skulle få när jag satt på den här inspelningen.
Och så är han ju så otroligt. Det går ju inte att förstå att han är Kners son heller. Alltså rent utseendemässigt och...
Nej.
Ja, men nej. Robert Andersson, vänsterhänt, stor... liksom, och så har hans son en liten Jesus-gestalt på mittnio där. Ja, det är lite mindfuck när man ser dem tillsammans. Det är inte säkert, det kanske inte är. Jo, det är hans son, det ska du vara.
Och en annan av din gunstling så jag förlängde med Ålborg, landslagsmålvakten Fabian Åsten.
Ja, det är du, ja visst, ja. Det är många år sedan jag
fick rätt
honom som nästa landslagsmålvakt, ja. Där är ju, det ska bli oerhört intressant hur det blir med hur de ska göra med Palicka nu, och ja, det har vi ju varit inne och snackat om, ja. Du och jag, det snackade om senast. Vi hade ju lite olika take på det där ju. Men överhuvudtaget liksom, hur de ändå ska, ja. Man ska vara nummer ett. Han är ju inte framtiden på lång sikt. Ska han vara en, ska de satsa på någon annan som första målvakt, man har med honom i truppen? Ska han vara en av två, en av tre, eller ska han fortsätta vara nummer ett? Om man ska vara en av två eller tre med liksom, ska han då vara kapten och ha, jag menar, det är ju en centralgestalt i gruppen, och vill han det själv? Klarar han det själv? Ska de bara köra på? Det blir ju liksom, just nu känns det ju som lite, om man tänker framåt hemma EM, lite av en chansning nästan, hur de än gör. Mm. Som kan slå väl ut, men det kan ju också bli fel ju. De väljer att satsa på honom, han gör inte någon bra turnering, då kan man ju verkligen ifrågasätta förbundskaptenerna. Det kan också vara, nej, vi väljer att gå mer på andra. Något mellanting är väl att han liksom är en backup eller nummer två, då är han ju med, och sen så finns det ju möjlighet att slänga in honom eller så under en turnering såklart.
Ja, och sen får vi se hur det går i Kolstad nu först och främst.
Ja, visst. Och se vad som händer. Nu såg jag att Norsten förlängde. Och jag menar, ja, Landin kan ju vara, visst, han kan ju hålla flera år till ju, men frågan är ju liksom om vad Ålborgs tanke är, att Norsten ska ta över och verkligen bli nummer ett här innan det kontraktet går ut, eller ja, det blir ju intressant. De verkar ju ändå satsa på honom. Såklart. Men så hade de ju inte förlängt.
Yes, det var inte det hela. Vi har, vill du säga någonting om det som kommer här nu innan vi avslutar?
Mm. Det kommer en, eller blir det någon jingel här? Nej.
Nej.
Nej. Det kommer en liten intervju som jag inte har gjort nu när vi spelar in det här. Vi lyckades inte få ihop våra kalendrar här med Pontus Axell som är, ja, jag ska ju låta honom berätta lite mer vad han gör, men han är i varje fall liksom fysansvarig för den här nya utbildningen. Då ska vi se, som jag hade med en intervju med Tony Johansson, som jag hade med det tekniska, taktiska, spel tekniska och sådär. Hur var det nu? Var det tränarutbildning? Nu blir jag osäker här i rasket. Tränarutbildning, spelarutbildning. Som de gör ju ett omtag. Men Axell har lite tankar där kring så. Lite kopplat till Claes Hellgrens. Hellgren var ju ute och vevade lite grann i den mån Claes Hellgren kan veva. I podden inför VM där om det här med skott som han vill se mer av, och efterbelyste lite det, varför har vi inte mer av det, som han menar i varje fall, att det verkade lite glömt i det här omtaget i spelar- och tränarutbildning. Så att ja, vi ska kolla av lite med Axell där. Och så den kommer, vi ska spela in den här nu om några timmar, men här får ni ju den betydligt snabbare, så den kommer här, och så säger väl vi då annars på återhörande.
Det gör vi. Tack för idag.
Tack. Då har jag med mig Pontus Axell som är... vadå? Det är väl lättast att du drar det själv, Pontus. Har du en lika fin titel och lång som Tony Johansson?
Tack så mycket först och främst. Jag skulle nog säga att den egentligen är fystränare för de flesta. Men rådgivare i fysisk träning på svensk handboll. Men också lite grann av Tonys liksom, roll kan man säga, fast mot det fysiska biten. Så gällande utveckling av kurser, utveckling av liksom då, ja, spelarnas träning, utveckling av spelarnas generella delar. Ja, helt enkelt.
Vi hade ju med Tony här för, ja, det var väl innan jul någon gång, kanske i november, jag kommer inte ihåg riktigt. Men då vi snackade mycket handboll i det här omtaget som man har gjort på, vad ska man säga, utbildningssidan. Och då var det ju mer taktik och teknik, mycket av den biten. Och han har ju en lång titel som jag brukar ibland försöka göra mig lite rolig över. Men din titel är lite kortare då. Men du är ju då motsvarigheten, kan man säga, på fysidan. Någonting som du sa här innan vi började här, så sa du att ni, när jag frågar lite grann vilken det här omtaget som jag då pratade med Tony om, och som det är mina ord, omtag, jag vet inte om det är rätt. Men du sa rätt bra där, som jag inte tror framgick när jag hade med Tony Johansson i podden. De här liksom fyra benen som ni tittar på. Om du beskriver bara det lite grann. Hur det är tänkt att fungera och så. Att med den här lite strukturen som ska finnas, så det inte ska vara så personbundet på vem som sitter på olika poster för tillfället.
Mm, absolut. Man kan väl säga så här att svensk handboll är ju ganska mycket större än, än själva då landslaget bara, utan vi står ju egentligen på fyra stycken ben där det gäller att vi har en del som är skolans verksamhet, det vill säga NIU, RIG. Vi har en del som är liksom då landslagen såklart, som är våra ungdomslandslag från U17 till U21. Och sen har vi ju en del som är tränarnas då, del också, där vi egentligen styr upp själva från kurserna så, utbildningen för dem. Och sen är det den sista som är spelarutbildningen också, som egentligen sträcker sig från de första då, distrikten som finns på U13, där vi har liksom då läger och samlingar, och det går upp hela vägen upp till U15. Så att hela den här grejen ska ju egentligen täcka själva utbildningssidan och inte bara att vara, precis som du sa, att det ska vara liksom då bunden till en person som kommer in med sin liksom kunskap, utan när personen kommer in och är kanske instruktör, den är tränare, den är liksom förbundskapten, allting, då ska det vara väldigt, väldigt styrt med okej, okay, det här förväntas du liksom genomföra, och de här delarna är liksom viktiga för att då svensk handboll ska faktiskt utvecklas. Över liksom då längre tid, och inte bara att man faktiskt gör någonting här och nu, utan faktiskt att det händer grejer på lång sikt.
Mm. Och någonting som jag, vi hade ju med Claes Hellgren här i, inför VM, i den här stora VM-specialen, där vi framförallt pratade om VM, hur det skulle gå där, och gick igenom lag för lag. Men då, han har ju sin käpphäst det här med skottet och så att och då pratade han ju om och sa någonting, ja, vi kan ju faktiskt klippa in då vad det var han sa.
När man gör en grej när man ska prata om framtiden i handboll, och det är massor, det är en jättefin grej som han har gjort med Svenska Handbollförbundet, och det är, han, Axel där är ju skitbra kille liksom med fysträning och allting, och man tar upp allting man ska göra och gör det här, men det är väldigt, väldigt lite om hur man skjuter. Och Robbie, det borde väl ändå vara det viktigaste att man kan skjuta i handboll. Borde inte vara det. Jo. Men det, vi kommer, nu blir jag så här lite löjlig då, men alltså, vi tävlar faktiskt inte i styrkelyft alltså, utan vi tävlar i handboll. Och då handlar det om att om vi inte förstår att skottet är ju det som är viktigast. Och det är svårt. Det är ingen som tar det nu.
Så, vad säger du om hans uttalande eller tankar där då, Pontus?
Ja, men först kan jag väl säga att jag respekterar då Claes, och jag gillar honom verkligen. Han liksom då, han vet, delar ju samma liksom passion för det här med svensk handboll, och framförallt handboll överlag, och framförallt utveckling. Däremot tycker jag det är väldigt viktigt att särskilja att det finns ju saker som du ska träna på liksom planen, och så finns det saker som du kan träna utanför som faktiskt gör att du liksom kan träna då ännu mer handboll, som kan faktiskt men alltså gör att det faktiskt då bygger upp kapaciteten till att kunna kasta då mycket. Så att jag i regel så håller jag ju som med honom, och jag kan tycka att vi behöver delvis bli bättre på att faktiskt potentiera handbollen. Alltså, vad är det som gör att du kan kasta ännu mer? Vad är det som gör att du kan liksom springa ännu mer? Och vad är det som gör att du kan spela mer och mer handboll? Sen kan man också titta på det här som handbollen kanske har varit lite sämre på. Det är ju att fysen har ju varit liksom sin del. Handbollen har varit liksom sin del. Fysioterapin har varit liksom sin del. Medan om man tittar på andra sporter så är de bättre på att de kan liksom integrera över varandra. Och försöka då väva in saker i de olika delarna. Så där, tidigare prat som man haft, så håller jag ju helt med om det. Men jag tycker att man borde förbi sig och tänka att vad är det som skapar en tålig kropp, och sen vad är det som utvecklar teknik. För jag tror att om vi skulle börja kasta exempelvis alltså i själva liksom, gymmet, då tänker jag att det är nästan bättre att kasta på planen, eller? Det måste vara enklare än att börja kasta saker där inne. Ja, nu är jag liksom svartvit i det här, men man behöver särskilja på det, vad det är som faktiskt då bygger upp, och vad det är som kan träna det tekniskt, och vad du gör på de olika delarna.
Men det här med att det är det för mycket styrkelyft eller så, eller du menar att det är förutsättningen för att man ska kunna göra och träna ännu mer kanske och så på handbollsplanen?
Ja, men det, man kan säga att det underbygger ju en liksom kapacitet i det gör. Sen så vet ju alla att om du ska göra en stöt eller liksom frivändning, så kommer inte det göra att du kastar bättre per se. Däremot så bygger du upp vissa liksom, saker underifrån som kan göra att du kanske på lång sikt kastar liksom ännu bättre. Som exempelvis höft och ben och bål liksom styrka det här. Men för en ren liksom, teknik i kast, det har ju kanske väldigt lite med själva fysträning att göra. Utan det är snarare en del som man behöver bygga på handbollsplanen på ett mer effektivare sätt. Så där är det viktigt att förstå vad det är som underbygger. Och det hoppas jag att den här då strategin faktiskt ska kunna då connecta och förstå vad som är då fysträning och vad som inte är det. För det är ju en hel del information som man kan då få via alla möjliga TikTok och Instagram och Facebook och allting vad det är. Där tror jag att det är väldigt svårt då för många tränare och liksom föräldrar och allt vad det är att navigera. Vad är det egentligen som gör en bättre fysträning än vad det är? Och vad är det som ska vara på liksom planen och vad ska vara utanför? Och hur ska vi närma de två? Det hoppas vi att den här då strategin faktiskt ska hjälpa till med.
Vad är det ni trycker på då i den här nya fysutbildningen, eller vad man ska kalla det? Vad är det ni, eller utvecklingen av?
Nu ska försöka sammanfatta det bra här, tänker jag. Men jag skulle vilja säga så här att vi har ju sett en hel del trender i svensk handboll. Bland annat så har vi gjort lite då analyser, och när jag startade min liksom tjänst 2021 så gjorde jag ju en stor analys på liksom svensk handboll, var man då stod sig rent liksom fysiskt. Och i alla de här då liksom analyserna som även Thomas och Glenn startade med, så ser vi ju att vi har ett så bra då värde när det gäller styrka, när det gäller då sprint och ja, liksom hopp. Om man då jämför det med då konditionen. Och konditionen har väl inte liksom då, det har väl inte liksom då framkommit, eller det har väl snarare framkommit väldigt, väldigt tydligt att det är någonting som svensk handboll och förbundskaptenerna har då tryckt på. Och det är där vi ser en sån jättestor gap, och det tror vi också beskrivs lite grann av själva då samhället, att det är ganska liten aktivitet. Det finns ändå färre föreningar, det är svårare att liksom delta i flera sporter. Och jag tror att de flesta då föräldrar och kanske ja, men liksom människor i 30-50 år som har ett hus och som kanske bor i ett liksom stort område ser att det är väldigt lite spontana aktiviteter. Så det är snarare den biten har handlat om att vi kanske har missat den ja, grundläggande och volymen av liksom träning som gör att vi släpar rent liksom, konditionsmässigt. Vilket för oss i handboll får ganska stora effekter, eftersom vi spelar ju på ett mästerskap 9-10 matcher på 18-20 dagar. Vilket är inte så jävla lätt när man kommer med match 5-6-7 där, då är man ju som en zombie när vi är ute. Liksom. Så att det är snarare de grejerna man behöver ta med sig och få med, att den totala aktiviteten har liksom sjunkit. Vilket gör att vi som en liksom idrott och liksom handboll har en större ansvar att när det gäller att utbilda och utveckla atletism, om man kan kalla det.
För då har det inte varit lite grann så, det kanske inte har kommit från handbollsförbundet, utan det har varit klubbarna och så, och om vi går tillbaka kanske 20 år i tiden och så där, att vi måste in i gymmet, vi måste bli större. Man tittade på Frankrike som kom då efter Benga Boys, väldigt väldigt fysiska, atletiska och så, att. Och så gick man in i gymmet och vi har nog blivit starkare i svensk handboll. Men har vi, parallellt då, som jag förstår vad du menar, att ungdomar rör sig inte så mycket längre och har inte gjort så kanske de senaste 20 åren. Så att de som kommer, och den här specialiseringen som blir tidig, spelar du fotboll parallellt längre så får du liksom kanske en annan kondition då. Att vi har tappat lite konditionen här någonstans. Är det,
ja, men jag, liksom att precis, vi... jag tror att det handlar väldigt mycket om att just informationen är ju så himla skarp också nu. Du kan ju få information överallt om hur de tränar i liksom Barcelona, hur de tränar på högsta liksom nivå. Jag tror att väldigt många tränare blir influerade av det och glömmer av att man jobbar faktiskt med utveckling och med liksom grunder. Så att det är ju jättevanligt att man liksom kommer ut och så kanske vi då förespråkar att ja, men det är bra om ni kan väva in 20 minuters löpning före liksom träningen. Så, jaha, ska vi börja springa ute då i skogen också? Det är ju inte handboll att springa runt. Nej, det fattar jag också. Det blir nog inte så bra handbollslag om du springer runt. Men det finns ju andra faktorer som kan bygga upp det där som gör att du kan då tolerera ännu mer träning. Och framförallt så om man tittar på det där med hur den isolerade träningen kanske har liksom försvunnit för att man ska träna mer och mer specifikt. Och den totala aktiviteten är ju att när vi har tester för våra då första 15-åringar, när de kommer på ett liksom riksläger och vi är 180 stycken, då har vi ju drygt 20% som slutar springa vårat liksom 3 kilometer test. Inte för att de är skadade och inte för att de är sjuka, utan de tror de ska dö. Så att då kan man ju fundera på
de ska springa. Ja.
Precis. Men jag tror inte att det handlar om att de är dåligt tränade mycket, utan det är mer att de inte är vana vid att faktiskt bli trötta utanför sin egen kontext. Så då kan man ju fundera på, ska vi prata intervaller, ska vi prata puls eller ska vi prata kondition, eller nej, vi ska bara väva in isolerad fysisk träning och ha det över liksom tiden. Så om jag får säga en grej till, för nu pratar jag väldigt, väldigt mycket här, men
kör på.
Det är liksom vad vi brukar säga när vi är ute och som är vårt minsta önskemål, om man kan kalla det, för individernas skull och för att det ska bli liksom hållbart, är ju att man börjar ha inslag av liksom fysisk träning en halvtimme per liksom vecka. Där man hittar typ en korridor, du hittar en backe, du hittar en slinga och zoomar ut helt och hållet från att det kräver att du ska ha en fysiologisk omognad för att få liksom utveckling. Skita i det och bara tänka på liksom kultur. Mm. Att man börjar bygga en vana och börjar liksom känna av sin egen liksom kropp. Så här känns det när jag blir trött, så här känns det när jag kryper, när jag då rullar och allt det här. Så, nu har jag pratat på här. Men det är spännande.
Ja, men det är ju du som ska prata, det är ju inte jag. Så, att, så det handlar, det är ju rätt så, ja, det låter rätt så basic på något vis.
Men det är egentligen det vi, för många tror och lyssnar och ser på alla sociala medier och det är konton som kallar sig allt vad det är, nu ska jag inte ens säga det, men många titlar. Men mycket av det här för de här yngre ungdomarna är bara att gå tillbaka till liksom grunderna. Sen kan vi absolut finslipa folk som är färdiga, som är liksom elitspelare. Det är definitivt, så ska vi hitta mer saker än kanske en stöt, en frivändning, en 4-minutare. Men det är ju liksom grädden uppe på liksom moset. Och att bygga upp det här grundliga som är tråkigt, det här som har funnits sedan dinosaurernas tid. Mm. Det är det vi ska fokusera på. Så det är det vi försöker backa bandet, trycka och så visar vi på liksom data på att så här ser det ut. Vi behöver liksom bygga upp det här först. Stolt över vad vi gör i svensk handboll som faktiskt får fram väldigt mycket bra handbollsspelare.
Vilka åldrar snackar vi om? Är det då när ni är ute då och den här hittade? Är det, ja, vilka åldrar pratar vi? Alltså är det nerifrån de är 6-7 till då? Ja, eller till, det kan inte finnas något stopp, men... Jag tänker 15, nej, 16
vi har en på vår hemsida, så har vi på kapitel 5 har vi en liten svartvit då, alltså så här liksom delning på det här där man kan förklara på okej, vilken ålder ska jag faktiskt börja med olika olika saker. Och man kan säga att från eller under 12 år, nu är jag liksom svartvit, men flickor kanske lite tidigare, grabbar något senare beroende på liksom mognad. Från 12 år så spelar det, eller under 12 år, så spelar det ingen roll vad du gör så länge du har väldigt mycket aktiviteter. Man brukar säga att det ska kallas för så här en ostrukturerad variation. Har vi som så här. Ja, att det ska bara vara så mycket som möjligt och skita i att börja specialisera på någon del. Eftersom vi liksom vet från all forskning att en bred bas av saker i den här åldern ger en spetsigare topp senare. Mm. Mellan 12 till 15 år, det är egentligen först då du kan börja liksom bygga in olika fysiska förmågor och börja liksom, inte specialträna det, men att du börjar tänka på att okej, vi behöver ha in någon grej kondition i veckan. Då kanske vi springer 20 minuter i slingan en onsdag. På måndagar, ja, men då har vi en liten cirkelträning. Och på fredagar så kanske det kommer någon liksom förälder som håller på med judo eller med friidrott som kör en kvart. Mm. Då börjar man ha en så här mer liksom systematisk variation. Medan det är egentligen från 15 år när de börjar i skolan, det är ju då vår liksom apparat kopplas igång, där vi börjar försöka trycka förmågor och bli bättre.
Jag tror det kanske har med en ålder att göra, men när man liksom så, när man tänker, eller din då, du är fysansvarig, alltså i handboll tror jag säger så, jag kan inte säga hur alla tänker, fys, då tänker man gym. Mm. Jag vet ju att när Glenn Solberg och Thomas Axner kom och började prata, precis som du sa, det var ju den Thomas Axner du menar, det finns så många Thomas. Ja, först började jag tänka liksom, när du sa Glenn så kopplade jag och så Thomas Forsberg och Thomas Svensson, så kom jag på att det var ju såklart Thomas Axner du menade, som ju gjorde det framgångsrikt och snabbt med damlandslaget, får man lov att säga. Men de började prata om fysiken också då, jag fattade ju då att det handlar ju liksom om kondition och sådana saker och inte nödvändigtvis gymmet och styrkan på det viset.
Ja, det var men det är oftast det. När jag har liksom kurser då, så här, jag är runt i Sverige och så försöker jag stötta då distrikt och så vidare och liksom förening och klubbar, och de första grejerna som man ställer en fråga på är okay, vad innebär då styrketräning för er? Och alla säger hantlar och skistänger. Det är ingen som säger då hopp. Det är ingen som säger med kroppen eller ja, motorik, koordination, som också är en sån styrketräning. Och där behöver vi också bli bättre, för att vi ska ju hoppa en hel del i våran kära sport. Och då gäller det att vi liksom vet hur vi ska hoppa. Och så ser det inte riktigt alltid ut. Det är inte så bra teknik om man skulle fråga då friidrottstränare. De står mest och håller sig för liksom ansiktet och tycker att det här, ni ska hoppa så mycket, hur ska det här gå? Så att man behöver se det bredare, och det ska egentligen också den här strategin hjälpa till med. Och framförallt, vad ska jag starta med när jag har ett uthålligt lag tjejer? Och vad ska jag ha för liksom progression? Så att det är tanken också, att det ska ge ganska konkreta exempel helt enkelt.
Axner och Glenn gjorde ju fantastiska resultat handbollsmässigt direkt, och jag var en av dem, jag tror det är flera liksom, som de fick ju verkligen fram det här då. Axner direkt med OS pratade mycket om fysatsningen de hade gjort och resultat de hade fått. Solberg också liksom det här med att springa och så vidare. Och det är ju det alla tittar på, även tränare och ungdomstränare och så vidare. Har det gett någon effekt liksom så i sättet att se på det? Har det blivit lättare för... Nu har du varit där på förbundet, vad sa du, sen 2021?
2020, ja precis. Jag har ju varit med involverad sen 2019, men jag klev på min tjänst 2021.
Ja. Får man ta gärna efter vad stjärnorna och landslag och så vidare gör? Har du sett någon attitydförändring där? Har det hänt någonting ute i klubbar och distrikt och så att vi måste ut och springa lite? Eller, ja, du förstår vad jag menar.
Det tycker jag definitivt. Alltså jag tycker att det är en större liksom medvetenhet kring liksom konditionen än vad det har varit. Många är liksom medvetna om det på ett annat sätt. Att när de pratar om det och när vi pratar om det, så är det inga liksom nyheter på det sättet längre. Det tycker vi alla anställda, instruktörer och så vidare, är en stor, stor skillnad. Sen så på riksläger är ju egentligen de åldrarna man börjar titta på. Har det skett och förändringar? För då har vi ganska stort liksom urval av spelare. Och första egentligen vändningen vi såg var på flickor och pojkar 06. Nu tappar jag lite hur länge sedan det är. Det är 3 år sedan tror jag, om jag inte minns helt fel. Då såg vi första liksom vändningen. Och vändningen blir ju ganska kraftig, eftersom på den åldern det krävs inte så mycket för att det faktiskt ska hända saker. Mot om du har 30-åringar, då är det tuffare att liksom försöka ta dem därifrån. Så den vändningen blev ganska skarp. Sen har ju den liksom vändningen då planat ut lite, men det tror vi har att göra med att den liksom vändningen som blev där då 06, nu är ju nivån lite högre generellt sett. Det som vi ser i svensk handboll, som vi har sett ganska länge, för fördelen med att vi har haft en och samma test i drygt 25 år är att man kan få en väldigt stor data. Och vi har på liksom medel, om man skulle slå ihop alla skolor som är i Sverige, det är ju väldigt många skolor, över 30 stycken, och slår ihop riksläger och ungdomslandslag upp till U19, så har vi blivit sämre de sista 10 liksom åren. Då har det börjat att dyka neråt. Men det är mycket, mycket större liksom spridning. Det vill säga att det finns fortfarande de som är liksom bra tränade, men det finns väldigt många fler som är dåligt eller uselt, om man ska säga så. Där man springer en 3 kilometer på samma tempo som du i princip går. Vilket är otroligt. Så att det är en annan femma. Men där är det som vi tar med, att någonstans, så visst, vi ska få fram väldigt bra handbollsspelare. Det gör vi om vi har en väldigt stor liksom bas. Men framförallt så har vi ett ansvar också i samhället. Och det är som 15-16-åring, om du springer 3 km på 20 minuter, då är det nog inte så bra hälsa, skulle jag vilja gissa på. Utan, det är en annan femma. Men det är ungefär dem, det är så jag tittar på det.
Mm. Ja, och jag menar, det var ju bra att ni såg någon förändring redan snabbt där, och jag menar inte heller att det här är ju ett stort skepp att vända lite grann, att höja liksom nästan den generella konditionen, men jag var bara lite intresserad just där om landslagen, man tittar mycket på dem. De kan ju medvetande göra det på något vis ju. Det är ju de man lyssnar på.
Framförallt det när vi har liksom samtal med, de får ju fylla i liksom olika formulär med hur mycket tränar du och så vidare i veckan, och där har vi en stor förändring. Jag tror när jag tittade sist så var det drygt 35% på alla som faktiskt uppger att de har träning av liksom kondition i veckan isolerat. Och inte bara maj och juni, utan faktiskt att de fortsätter med det under säsong. Och det är ju det som vi ser med utveckling, fast det periodiseras då i rätt cykel efter matcher och så vidare.
Vilka var det, sa du, som svarade på den här enkäten?
Det är U17 till U19. Så det är alla landslag däremellan.
Mm. Mm.
Så det blir ju, nu kommer jag inte ihåg exakta, men det är pojkar och flickor, så det landar ju på drygt 100 kanske, ungefär.
Ja, precis.
Så det är en viktig liksom förändring, att faktiskt tränare hjälper spelarna och lägger in träning. För att vi ska ju utvecklas i den här åldern. Vi ska inte vara att vi liksom flyttas upp och så blir det bara spel, utan de måste få tid till att träna också.
Du, Pontus, hur tar man nu del av de här, av ditt arbete och de rön ni får fram?
Ja, först och främst så är det inte bara jag som då ansvarig, så är det ju mina tre komponenter också, Ulf, Nanne och Filip, som har varit med också och stöttat. Men det går att hitta på hemsidan. Vi har på Svensk Handboll, så finns det en flik som heter idrottsfysiologi. Där hittar du allting, och där finns ju filmer, det finns bilder, och du kan läsa hela strategin också, som är på härliga 75 sidor. Perfekt till kanske vinet en fredagkväll, eller kanske en öl om man nu tycker det är igår. Sen har vi också då utbildningar i det här. Vi jobbar väldigt mycket med att det här inte bara ska vara en liksom produkt som ligger någonstans, utan faktiskt då kommer ut. Så vi startade här redan förra hösten, där vi har i liksom då distrikten. Vi har avverkat 2 i syd och 2 i väst, och kommer att ha 2 i mitt här nu. Så Borlänge kan surfa in och hänga på 23 i tredje en hel dag. Sen har vi en i Örebro den 6 april. Och förmodligen 2, men minst en i öst den 25 maj. Det är så är pipen är klar. Och även Växjö 26 april. Så att det är bara in och kika på då distriktens hemsida, så kan man ta del av mer information, och så hoppas vi att så många som möjligt faktiskt använder den här produkten, så inte den bara ligger där och är dammar.
Nej, precis. Bra, Pontus. Stort tack för detta. Det var intressant.
Tack så mycket.
Och få den inblicken i det.
Tack så mycket.
Och att det görs en hel del.
Ja, tack. Vi får hoppas på att det blir bra.
Ja, tack.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.